Välkommen till sommaravsnittet av MSDN Radio 2010. Idag med mig, Dag König,
Robert Folkesson,
Johan Lindfors
och Tammy Tron.
Det här är ju vårt avslutnings, inte bara avslutning på terminen som det känns när man går i skolan, utan det är ju en avslutning på vårt år, för vi har ju så kallat brutet räkenskapsår. Så vi tänkte att vi sitter här i våra sköna läderfåtöljer på vårt lilla kontor och ska fundera lite över vad som har hänt, som har varit spännande under året och vad vi ser fram emot och lite hur vi har tänkt att vi skulle fördriva sommaren.
Vi tar lite tid och kontemplerar.
Just det känns så här. Vi sitter faktiskt i vårt öppna kontorslandskap, så kommer ni att höra folk som skriker och sånt där, så är det faktiskt så att det är folk från vår avdelning. De sitter där borta och ser lite uppjagade ut redan nu. Men vi hoppas att det inte ska bli alldeles för omständigt.
Vi hoppas att vi slipper sådana här tutor i alla fall i bakgrunden som det är på fotbolls-VM.
Kan inte de bara sitta så här hela avsnittet bara...
Ja, jag ska inte se någon fotbolls-VM, tror jag. Ja. Jag tänkte vi skulle faktiskt börja med att fråga... Jag ska börja med att fråga er. Vad är det som var det mest roliga? Eller var det saker som ni minns av det året som har varit? Robert, ska du börja?
Jag har en sak som är väldigt närstående. Att Patterns and Practices var här i Stockholm och medverkade på Developer Summit. De körde ett track där med ett antal sessioner, men sen så var vi också runt en hel del och träffade olika kunder och
åt smörgåsbord.
Intervju åt ett riktigt smörgåsbord som var oerhört uppskattat. Så det tyckte jag var jättekul att gick och få hit dem och att det blev så lyckat.
Och jag uppfattar som att de tyckte det var väldigt kul att vara här. Vi hade ju himla tur, det var varmt väder också. Tänk om man kommit den här veckan.
Jag sa ju det, att det är ju alltid så här. Bra väder. Men jag vet inte om de gick på det.
Nej, men de satt där på smörgåsbordet på kvällen och sa, vi är åtta sådär. Och så bara viska lite till varandra, till att solen har inte gått ner än, solen har inte gått ner. De var sådär fascinerade över det. Ja. Och då tyckte inte vi att, ja, vadå?
Nej, men det kändes jätteroligt och det var otroligt inspirerande sessioner som de höll. Framförallt kanske de som inte bara gick ner på tekniken utan pratade lite mer bredare kring hur de själva tillämpar mönster och best practices inom pattern and practices när de arbetar. Hur de arbetar agilt i distribuerade team, som är en jättestor utmaning. Det vore oerhört spännande, och hur man kan använda deras material, kanske inte för att liksom till punkt och pricka implementera saker exakt som dem, utan för att hjälpa en att ställa de rätta frågorna för att få fram en bra arkitektur, och hur man arbetar med arkitektur i agila projekt, som också är intressant, för att det här är någonting som man ofta vill ställa liksom som motsatsförhållanden, att antingen så har man en bra arkitektur eller en, som säger, en välarbetad arkitektur, eller också arbetar man agilt. Men de visar på hur arkitektur kan vara viktigt i ett agilt arbetssätt.
Jag måste säga att jag måste vända mig lite i stoft och aska det här året angående Patterns and Practices. För jag tyckte inte att jag hade hört så mycket om dem. Och det kanske delvis beror på att jag inte hade varit så tittat så mycket på deras saker. Men det har ju hänt väldigt mycket under året. Mm. Det kanske har hänt mer också under våren här. Men jag har fått väldigt stort förtroende. Dels för personerna, men också för gruppen och vad de vill göra. Och nu den här senaste papret om Windows Azure exempelvis. Mm. Som har kommit.
Ja, så att det har hänt en hel del där på vad gäller släpp då från dem med cloud guidance för Windows Azure. Prism har blivit väldigt populärt. Prism 2 som även är för Silverlight, och de håller på att arbeta med Prism 4 som de kallar det för mm-hmm. att harmonisera med .NET-versionerna. Det känns som när siffra.punkt-versioneringen som vi har börjar upplösas lite grann till någonting annat. Men det är en annan diskussion. Enterprise Library 5 naturligtvis. Att det har varit väldigt mycket nyheter från det teamet. Och de var också imponerade och tyckte det var roligt att så många kunder i Sverige har tagit till sig det de har gjort och använder det. Prism är väldigt populärt i Sverige, har jag förstått när jag har pratat med kunder och partners.
Det som jag kommer ihåg från året som har varit, det är ju kanske rätt naturligt, ni vet som vet vad jag håller på med, det är ju Visual Studio 2010. Har varit en sån efterlängtad version av Visual Studio, tycker jag, och den har funnits sånt sug på ut hos utvecklarna, och det också har mötts upp, tycker jag, på ett sätt. Det är inte så att vi har fått något så här, det var bara vaporware, det var inte bra, utan vi har ju fått också bra kritik i datormagasin som den bästa produkten, och såna här liknande saker, så den har ju hållit. Och till exempel, det är en rolig så här, en av våra kollegor satt ut en i Infoworld hade de gjort en jämförelse, inte en jämförelse, men de hade då graderat hur bra Visual Studio var och andra saker, och inklusive bra iPad var, och då vann Visual Studio över iPad. Det är ju verkligen att jämföra äpplen och kanel, eller äpplen och päron, men ändå.
Jag utvecklar ju mycket hellre med Visual Studio än med iPad.
Men just den lanseringen och att vi fick möta så många människor på många orter och såna här saker, det tyckte jag var väldigt roligt. Vi mötte, alltså genom vår turné så mötte vi 1291 personer, och vi mötte över 400 på våra community event, alltså med Svenog och andra användarföreningar, så det var riktigt, riktigt roligt.
Det är bra.
Jag tycker att något som jag är jätteglad över först och främst, innan jag säger vad jag tycker har varit bra under året, det är att Svenog har vuxit så otroligt mycket. Jag läste alldeles nyss att 925 personer är medlemmar i Svenog. Det är jättekul att se att även svenska user groups växer och florerar så pass mycket, som exempelvis om vi tittar på vårt grannland i väst, blir va? Norge, som är hysteriskt stora när det gäller användargrupper och community, som är jätteduktiga på att driva det. De har till och med hus som bedrivs av user group, liksom, där de har möten varenda kväll, liksom, olika typer av ämnen och sånt.
Härbergen för, för utvecklare.
Bostadslösa kodare. Liksom. Nej, men däremot så tycker jag att något som var riktigt roligt här år, det var Tech Days. Tech Day var ett extremt roligt event att vara med på, och jag tycker också det är så kul att se att intresset finns från både deltagare, talare, publik egentligen runt omkring, att fortfarande gå på de här stora evenemangen, vilket täcktes är ett stort evenemang. Det var i alla fall 2 dagar i en ort som inte var Stockholm, liksom, utanför, vilket gjorde att folk tvingades resa dit.
Men det var ju det orten som gjorde att det var så.
Absolut, absolut.
Eller hur?
Absolut. Ja. Nej, men jag tycker det är kul att se att det finns fortfarande stort intresse, trots att, om man ska säga, user groups och communities och evenemang, gratis evenemang också växer väldigt mycket, så finns det fortfarande utrymme för de här stora evenemangen, och det tycker jag är jätteroligt. Plus att det ger ju en möjlighet att starta eller utöka sitt nätverk, liksom, och träffas på kvällstid eller på pauser och sådär, som är jättepositivt.
Och visst är det, kan vi avslöja redan nu att vi ska ha Tech Days?
Det är sagt att det ska bli av, absolut. Vi har inte bestämt var och inte exakt när, men vi lutar åt samma tidsram, ungefär mars-april, liksom, som förra året, och vi hoppas att vi hittar en stad som är lämpligt. Det gäller ju att hitta en lokal som rymmer så pass många personer, som nästan uppåt 2000 pers kan tänka sig.
Och det finns inte så många sådana konferenscenter i Sverige som...
Nej, faktiskt inte. Det. Som sagt, som Robert säger, det finns inte så många lokaler som rymmer 2000 pers, liksom, och inte så många i Stockholm heller. Faktiskt, alltså. Plus att i kombination till det så behövs det också finnas bra med hotell, och att det inte är så många andra aktiviteter i anslutning till då, för då fylls ju inte hotellen väldigt snabbt upp då.
Men vi kan ju ha tältläger utanför Kumla, och så
ja,
kör
just
vi...
det. Riktigt cold camp, liksom. Ja, man tar med sig sin egen bostad, liksom. De har kört sådana där i Spanien, vet jag. Spanien,
men där regnar det ju aldrig.
Nej, kanske därför. Men Spanien har faktiskt någon sån här cold camp-aktigt, jag vet inte vad de kallar det för, där folk kommer med husvagnar och liksom, de har utomhusscener då, liksom, och jag tycker det låter hur coolt som helst. Så geek som är, så bara, hur sköter ni liksom projektorn? Hur hanterar ni liksom? Blir det inte väldigt ljust? Men de får till det säkert. Det är helt häftigt. Kanske kan köra på kvällarna bara.
Danvej, vad har du som minne från det här året?
Jag är ett ställe där de inte har problem att hitta varken lokaler eller hotell. Det är Las Vegas. Och där hade de ju mix även i år. Och det tyckte jag var en av de större grejerna som jag fick vara med på under det gångna året. Eftersom mix är ju en väldigt bra blandning av både teknik och design, som är två av mina huvudsakliga intressen, så var det någonting som passade mig väldigt bra. Och det var kul att se så många svenskar där också. Och man stötte på folk som pratade svenska när man gick där mellan olika lokalerna, trots att det var så många personer där.
Det är för att svenska pratar så högt kanske. Men du, vad var det på mix som just mer, var det något mer konkret som du fick ibland, det finns ibland, är man med om saker som man känner att det här betydde nog verkligen liksom för mig, jag fick en ny riktning eller en ny liksom tändning eller någonting sånt där. Var det något sånt som var mix för dig?
Det var en hel del bra demos på Sketchflow och Expression Blend-verktygen tyckte jag på mix. Och så gillade jag också en hel del av design-sessionerna som hölls av dels Mix Online-teamet och dels av Bill Buxton, han user experience-mannen från Microsoft. Så det var riktigt inspirerande, och jag kan avslöja att under konferensen, trots att det var lite sömn och sådana saker, så drack jag inte en endaste kopp kaffe, utan jag levde på hyperaktiviteten som kom med alla sessionerna och aktiviteterna runt omkring.
Kan jag avslöja att jag kompenserade Danvis frånfall av kaffe genom att dricka alla hennes koppar, kan jag tänka mig. Jag har aldrig druckit så mycket kaffe i mitt liv. Inte för att det var tråkigt, det var bara för att det var det enda som fanns att dricka, tror jag.
Ja, just det.
Det är lite jobbigt det där. Kaffe och sådana här bars.
Ja, precis. Power bars. Usch.
Nu tänker jag utmana er innan vi går vidare till nästa fråga. Vad har vi lanserat sedan 1 januari i år? Kom igen nu.
Vi kör Studio 2010.
Ja.
Dotnet Framework 4.
Ja. Expression 4.
Mm. Silverlight 4.
Mm.
Windows Server 2010... R2. Eller Windows Server 2008 R2, va?
Mm. Windows Azure, SQL Azure.
Ja.
Office, det är en liten produkt.
Ja.
SharePoint.
SharePoint 2010. SQL Server 2008 R2, va?
Ja, ja. App Fabric Server. Släppte vi nu förra veckan.
Active Directory Federation Services 2.
Du ser.
Vi ser fria services, men det är kanske en del...
Och det var januari?
Var det mer? Ja, det är massor.
Just det, var produkter.
Mm. Jag säger glömt någon. Om ni som har nu hört vad vi har läst, om vi har missat någon produkt som ni vet, så twittra till Buzzfrog på Twitter då, så ska vi ge er ett litet pris för er som har hittat på en av
produkterna. Precis, så här, om ni hittar den produkten som vi glömde, det blir svårare.
Över till nästa fråga. Vad ser ni fram emot i höst, Robert?
I höst så är det ju TechEd, Berlin, TechEd Europa, som Johan berättade att det redan var ganska många anmälda till.
Ja, ett par hundra redan faktiskt, från Sverige till och med.
Ja.
Vilken fest det blir då.
Mm, så det håller jag på, ja, nu säger jag i radio här, i podcast, så då måste jag ju få åka, eller hur?
Absolut.
Ja, det går väl en liten bubbla ner till Berlin.
Precis.
Ja.
Nej, men det är väl tanken att jag kommer vara där och försöka arrangera någonting tillsammans med de svenskar som är där.
Robert, eftersom du gillar nattåg så vet jag faktiskt att det går ett nattåg mellan Stockholm och...
Gör det? Det? Ja. Perfekt, utan eluttag.
Ja, precis.
Jag har varit med om förr, nämligen. Fruktansvärt.
Ja. Ja, så TechEd. Ja.
TechEd tycker jag ska bli spännande. Tyvärr så krockar ju TechEd i år med en annan otroligt bra konferens som är Öredev, som vissa av oss säkert kommer vara på.
Absolut, jag kommer vara det.
Så är det.
Så är det. Man kan få allt här i livet.
Jag ser fram emot en stundande lansering utav Windows Phone 7. Surprise. Nej, jag ser fram emot...
Kan du ge några datum på det?
Jag kan inte ge något om...
Även om jag gör sjömansbröst på det?
Sjömansbröst, den klarar jag av. Men däremot 1000 nålar är inte så... nej, men faktum, det ser ut som att vi kommer hålla tidsrymden som fortfarande är holidays. Liksom inför julen. Ska telefonen finnas och plattformen och tjänsterna runt omkring då. Exakt vad som kommer finnas klart i Sverige är fortfarande inte 100% klart. Vi har haft en intensiv förra vecka med utvecklare från både utvecklarsidan och designsidan från USA då, som varit här i Sverige och pratat om plattformen och tjänsterna runt omkring, designmönster och effektiv design. extremt stort intresse faktiskt. Alla som jag har träffat vill ha devices, alltså alla vill ha tillgång till enheter.
Kan du berätta lite om det? För jag såg någon sån här inlägg eller någonting att utvecklare skulle kunna få, vissa utvecklare skulle kunna ansöka om att få device innan och så. Har du hört någonting om det, hur det ser ut från vårt perspektiv i Sverige?
Ja, vad vi hoppas på just nu är att få tillgång till ett antal enheter i mitten på juli, slutet på juli. Typ 10 augusti kanske, när vi kommer tillbaka från semestern ska det finnas några stycken. Utmaningen blir då hur vi börjar hantera de här enheterna, i och med att du registrerar egentligen en enhet på Marketplace som ett konto och sånt där, och hur man hanterar det. Så att vi håller på att lägga upp en plan och kommer snart annonsera vad vi kommer göra med de här enheterna för att se till att de som är mest aktuella för att få testa sina applikationer utanför emulatorn, om man säger så, ska kunna göra det tidigt skede då, för att kunna ha sina applikationer klara. Allt eftersom så kommer det komma fler och fler enheter, men vi lutar åt att ha ett par enheter här i början av hösten, eller efter sommaren då. Och då ska det bli kul att se vad som verkligen kommer kunna kreeras med. Jag har haft faktiskt en lur i mitt ägo under helgen, så jag har faktiskt haft den själv då, egentligen, och latchat med, och det ser riktigt trevligt ut. Och de som har haft den hållit på med den tycker också att det är riktigt trevligt. Det är en annorlunda upplevelse från vad man kanske är van vid på andra plattformar och även Windows Mobile 6.5. Men det är också tydligt att det är en uppskattad förändring. Alltså det är helt okej att det händer någonting. Att det är lite nytt faktiskt i gränssnittet. Och det flyter på bra. Så det är kul.
Vad skulle jag säga? Jo, just det. Jag tror att jag kan säga och avslöja att vi är jätteintresserade av er som kommer att börja utveckla på Windows Phone här i Sverige. Även om ni inte har en telefon utan börjar göra i emulatorn, så vi är redan nu intresserade av att se sådana applikationer jättegärna. Och vi, ja, eller hur?
Absolut. Och alltså, vi har ju några, under det här med evenemangen vi hade förra veckan, så hade vi några partner med oss och några företag som kanske tidigare har jobbat uteslutande mot iPhone och Android exempelvis, som var med och vi presenterade sina koncept som de har gjort för Windows Phone 7 med panorama och hubbar och pivotkontroller och sånt. Delvis bara i mockups, men också några som faktiskt har tagit tag i utvecklingsverktyget Blend eller Visual Studio och emulatorn och faktiskt gjort en prototyp. Och det som är intressant här är ju att se att från en prototyp till en mock, om man ska säga så, så kan det vara en, kanske två dagar innan du har en färdig, fungerande, körbar kod.
Du menar prototyp i Sketchflow?
Ja, men säg en prototyp då i Photoshop kanske till och med. Till att ha en mock som är designad med Expression Blend eller Visual Studio och körbar i emulatorn med testdata eller exempeldata som Danmi brukar visa. Så en dag, kanske två dagar, så har du kommit jättelångt med, om du har lite kompetens i Silverlight. Och det tycker jag är en styrka för plattformen, som att visa hur kommer det här kunna se ut egentligen och få en känsla också för det. Men samtidigt det som också direkt påvisar varför emulatorn ibland inte räcker till. För om du kommer så snabbt fram så vill du ta nästa steg, och då kommer det helt plötsligt till hur optimerar jag upplevelsen baserat på enheten. Alltså känslan med fingrarna fram och tillbaka, formfaktorn, testar applikationen i sitt kontext som kanske då är i bussen, liksom skakiga miljöer och sånt där. Och då måste man faktiskt ha en enhet att prova på. Så att det blir allt viktigare för oss att få tillgång till fysiska enheter och starta ett program så att vi kan låna ut eller hantera på något sätt de enheterna.
Och jag vill också nöja påpeka att både Expression Blend för Windows Phone och Visual Studio för Windows Phone är ju gratis.
Absolut, kommer alltid vara så.
Och det är bara att ladda ner och börja köra. Yes. Så att det kommer bli väldigt mycket Windows Phone för oss.
Kan väl nämna där också att om man vill testa Expression Blend för Windows Phone 7 idag, så ska man inte ladda ner RTM, alltså den senaste versionen av Expression Blend 4 som har RTM:at för en vecka sedan, utan det är RC:n som gäller egentligen. Och det laddar man hem från developer.windowsphone.com. RTM-sidan har alltså inte stöd för Windows Phone 7-utveckling tyvärr. Det kommer ta ett par veckor till innan de verktygen uppdateras så att man kan använda det.
Danvej, vad ser du fram emot i höst?
Ja, jag spånar väl vidare på det Johan precis sa. I och med att man kan utveckla Windows Phone-applikation med Expression Blend bland annat, så tror jag att det kommer ta fart en hel del just när det gäller de verktygen. Och jag har ju varit ute en hel del nu under våren och pratat Sketchflow och Blend, vad man kan göra där. Och jag har sett hur stort intresset är både från utvecklare och interaktionsdesigner om, om möjligheterna att snabbt kunna skapa en interaktiv prototyp. Även om man kanske börjar i Photoshop först och sen importerar in de filerna i Blend för att ge liv åt prototyperna som man har ritat för hand eller skissat upp på datorn. Så jag tror att det kommer ta väldigt
fart. Spännande. Mm. Jag känner lite som de här Windows Phone och så. Det är lite som Johan och jag, vi är ju så här, vi har ju alltid velat bli spelutvecklare, men ingen av oss lyckas ju riktigt. Ja, Johan har lyckats lite mer än mig. Men då är det de här 3D-avancerade 3D-programmen som man säger, ja, det här skulle jag vilja lära mig och göra massor med 3D-miljöer. Man kommer ju inte mer till en polygon eller någonting, för det är så svårt. Och lite så är det med vissa av våra konkurrenters plattformar. Det är svårt att komma igång, men med de här Blend-verktygen och så tycker jag att till och med jag klara av faktiskt att göra bra gränssnitt. Och det jag menar, det finns ju då såna här 3D-program som jag har lärt ner som är så här för, ja, som ger bra grejer fast inte så där avancerade grejer, som, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men det finns vissa såna här spännande 3D-program som är, och det är lite så att vi skapar en möjlighet att faktiskt göra snyggt på relativt kort tid. Mm.
Men då måste jag ta en liten diskussion här, tror jag, för här har jag märkt en trend det senaste året här. Det är att från spelprogrammering och utveckling generellt så har jag märkt ett ökat intresse av väldigt hög abstraktionsnivå. Alltså väldigt hög nivå på att bygga applikationer. Blend tycker jag passar sig väldigt väl. Du drar in, du använder behaviors för att koppla samman applikationer. Flöden och processer beskrivs på det sättet. Och så får du en applikation som faktiskt gör ett syfte. Och det andra intresset jag ser är tvärtom. Väldigt, väldigt låg nivå, alltså native C++ och minnesoptimerat, vilket är lite intressant för att Microsoft är väldigt duktiga på middleware, om man ska säga, mellannivån, med C-sharp kompilerat liksom, och du är väldigt produktiv i det perspektivet, men samtidigt så är det här också något som man ser på klientsidan, inte direkt på serversidan. Så att det är intressant att det finns såna polariteter i det. Att antingen så vill man göra någonting väldigt högt upp och då är man antingen nybörjare eller så är man inte alls kodare, då man vill bara skapa en applikation. Eller så vill du gå ner på djupet och veta exakt vad som händer på minnesarean. Liksom.
Men är det inte bara lite olika typer av människor och vad man är intresserad av?
Absolut, ja. Men jag ser diskussionerna som vi ofta hamnar i är just de här polariteterna. Liksom. Och vad är det som händer däremellan? Liksom? Och
Med Sten kan du fortfarande ladda ner MacroAssembly 6.1.
Oh, jag, det, bra, då ska jag tipsa om det.
Så du vet.
Men det, ja, jag märker att ett sånt intresse på, speciellt på mobilsidan också, mobiltelefonsidan. Så att det ska bli kul att se vad det här mynnar ut i framöver. Tar man på Xbox-sidan exempelvis, det är ingen bitterhet, utan det är mest liksom bara en analys av verkligheten. Liksom. Vi har över tusen stycken spel på Xbox Live Indie Games just nu. Men det är faktiskt bara 1000 spel. Liksom. Det kan låta jättemycket, men med den här middleware-tekniken som vi har i XNA Framework, XNA Game Studio, otroligt produktivt, du är väldigt produktiv i miljön, liksom, så har det skapats 1000 spel i världen i förhållande till andra plattformar på exempelvis mobilsidan då, som har en betydligt lägre nivå på utvecklingssidan, så har det skapats betydligt fler spel. Liksom. Med samma ekonomiska förutsättningar i viss mån. Och det som jag har märkt då, de som har pratat med XNA liksom, om andra, de tycker att det är jättekul, men de vill då grotta. De vill alltså under XNA.
Fast är det inte ändå så att ett Xbox-spel nästan måste vara lite mer komplext än ett mobilspel som ändå kan nå ganska bred publik?
I respectfully disagree. Jag tror inte att det är så faktiskt. Jag tror att utvecklarna tror att det är så. Jag tror inte att jag som konsument tycker så. För jag kan nog lätt tänka mig att sitta i soffan och köpa ett spel som är väldigt enkelt under förutsättning att jag får en eller ett par timmars fröjd liksom, eller nöjdhet, liksom, spelupplevelse av en kreativ och rolig upplevelse. Det behöver inte vara 18 levels liksom, 1080 progressivt med 3D och huddar och liksom allt vad det kan vara, programmerbara tjejer och allting. Det måste inte det liksom. Casual fungerar väldigt väl på den här plattformen. Det är därför jag tycker det ska bli kul att se när Kinetic kommer framöver, om det integreras in i XNA framöver. Vad kommer kunna skapas då? baserat på att titta på exempelvis framgångarna på Wii, liksom, om man kan tänka sig att göras på den.
Och för de som inte har hängt med i namnbytet här, så menar du?
Det som tidigare hette Project Natal.
Just det.
Nu ringer det någon telefon, men det struntar vi. Jag tror det är min telefon. Men i alla fall Project Natal och Kinetic, som jag, eller så heter det, jag har inte lärt mig ordet än egentligen. Det är något som jag verkligen ser fram emot i höst. Och vi, när vi spelar in det här så är det måndag den, vad är det? Den 14, och ikväll om några timmar så kommer vi ha vår stora presentation på E3 i Los Angeles. Och jag kommer att bänka mig framför tvn hemma, alltså via datorn och tvn hemma, och titta på det, för att vi tror att det kommer hända andra saker också som i alla fall inte jag vet någonting om.
Där kommer jag få den här utmaningen igen, när min fru frågar mig när jag sitter med datorn i knät: jobbar du? Jag tittar på E3-mässan på datorn. Jag vet inte.
Nej, men det är spännande. Jag tror inte på det förrän jag ser det faktiskt. Lite den här Natal-grejen. Det är så fascinerande på något sätt, tycker jag. Så det är så nytt. Så att det tycker jag är spännande. Vad som kommer hända, alltså överhuvudtaget vad som kommer hända med Xbox, och det har ju hänt mycket under året. Vi har ju fått filmer, vi har ju fått där indie games och allt möjligt. Vi har ju skapat en kanal som kommer att utvecklas troligtvis via Windows Phone och allt möjligt. Alltså, det är jättespännande.
Det är något som jag kanske ska vara förtydliga här, att en av programmeringsmodellerna i Windows Phone 7 är ju Silverlight, den andra är XNA, vilket faktiskt är detsamma som det är på Xbox och på PC:n och på Zoom. Och det här är någonting som rimmar väldigt väl hos många utvecklare. Gotland Game Awards har genomförts förra veckan. Jättemånga bra XNA-spel, en hel del vinnare. Swedish Game Awards, en hel del nominerade vinnare. Jag vet inte exakt vilka som vann, eller nominerade finalister åtminstone. Jag vet inte exakt vilka som vann där än så länge. Men XNA har stort intresse liksom i den här communityn. Och när de får ytterligare en plattform att bygga på, ska det bli kul att se vad det ramlar ut i faktiskt.
Jättespännande. Nu tänkte jag att vi är ju inför sommaren, det är ju semester, och när vi får semester så hinner vi koda och läsa bra böcker. Så jag tänkte fråga er lite om bra tips inför sommarens hängmatta och slökodning, som Mikael Durell kallar det, om man hinner med. Och jag tänkte att vi skulle försöka ge ett förslag som är mer en arbetsrelaterad bok och ett förslag som är väldigt mer skönlitterärt, eller vad man nu ska kalla. Jag tänkte vi kunde ju börja med den arbetsrelaterade boken och gå ett varv och sen ta den andra. Så att Robert, du får alltid börja, och du får göra den här gången.
För alltid börja? Okej. Rent generellt så där när det gäller böcker om programmering och teknik och sådär, så har väl jag genom åren kommit fram till att de böcker som håller längst, det är inte de som handlar om en speciell version utav någon teknik, utan de som mer handlar om best practices och mönster och, så det är bara en betraktelse, att det är lite intressant. Jag har någon sån här gammal Bistalk 2004 bok hemma, Bistalk 2004 Unleashed, som var liksom bibeln när den kom 2003, och jag menar, den fungerar ju knappt som bok. Ja, bokstöd fungerar men ganska bra som den är så.
Ja, men
den står där i bokhyllan.
Bokstöd.
Bokstöd. Medans det finns en annan som heter Patterns of Enterprise Integration, som är från Fowler-bokserien, som bara innehåller mönster för integration, som i och för sig då är implementerade i Bistalk, flera av de här mönstren, men de är så generella och tidlösa, så den håller ju fortfarande. Men jag tänkte ändå tipsa om en bok som är lite mer handfast, som heter The Art of Unit Testing, som är Roy Osherovs bok. Och han har skapat ett mockramverk som heter TypeMock, och jag undrar om inte han har varit involverad i en Hibernate också, möjligtvis. Den här boken handlar om enhetstestning, och den är försedd med massvis med exempel i .NET kod, men jag tror att den här boken skulle man kunna ha nytta av vilket språk man än utvecklar i, för den handlar väldigt mycket om hur man designar sin lösning för att göra den så testbar som möjligt, och också en massa patterns och antipatterns för enhetstestning. Så den rekommenderar jag jättebra. Jag har lärt mig en hel del ifrån den boken. Bland annat så har jag förstått vad fake, mock och stub är för skillnad på.
Jag ska inte, jag ska inte
känner ni till det?
Ja, såklart vi gör, men nu går vi vidare.
Ja, precis. Absolut, men nu går vi vidare. Visste du inte det?
Jag har läst ett antal .NET 4-böcker och Visual Studio 2010-böcker, och de flesta är egentligen bara att man har uppdaterat en befintlig version med lite mer kod, eller förlåt, inte mer kod, men mer sidor eller någonting sånt. Den enda boken som jag hittills har funnit som jag tycker är riktigt bra när det gäller Visual Studio 2010, det är boken från ROX som heter Professional Application Lifecycle Management vid Visual Studio 2010. Den tar alltså upp de här verktygen som IntelliTrace och alla de här verktygen som är nya eller förbättrade i 2010. Och jag tycker de här kapitlen är korta, de slår på pudelns kärna och det är bra exempel i dem. Så det är något jag rekommenderar för att se de nya spännande funktionaliteterna vi har med testning och allting sådant i 2010. Danveig?
Ja, jag är helt insnöad i Sketchflow och Blend, så jag delar med mig ett tips som också handlar om det. Dynamic Prototyping in Sketchflow with Expression Blend heter boken och är skriven av två Microsoftare som jobbar i USA. Boken finns att köpa i pappersformat, men man kan också ladda ner den direkt från deras hemsida. Och då får man alla kapitlen i pdf. Hemsidan heter dynamic-prototyping.com då. Och förutom att de går igenom hur man kommer igång med Sketchflow ganska snabbt, så kan man också läsa om de olika funktionaliteterna. Och de börjar också boken med att beskriva själva designtänket. Varför man behöver prototyper och lite övergripande om interaktionsdesign.
Kan en utvecklare ha nytta av den, eller måste man vara interaktionsdesigner?
Nej, de börjar också boken med att säga vem de riktar sig emot och rekommenderar. Beroende på vad man har för roll och vad man har för syfte med boken, så kan man läsa olika delar av boken. Så den passar nog för de flesta som har intresse att få lite grepp om hur man skapar interaktiva prototyper.
Och Johan, din arbetsbok?
Min arbetsbok, oj!
Hur man får nöjda medarbetare.
Just nu läser jag en hel del XNA-böcker. Då. Jag har ju bulkat upp...
Har du börjat nu?
Jag har en bulkat upp. En av dem som jag gillar, här Programming Recipes för XNA. Som är alltså förslag på lösningar av vanliga problem egentligen. Det är XNA som är rätt bra. Men om man ska vara ännu mer arbetsfokuserad kanske med en XNA, så tycker jag att Patterns and Practices, senaste steppet av Application Architecture Guidance, är riktigt bra också. Nu har jag inte läst det, men det är någonting jag ska försöka ta mig igenom i sommar. Det är ju egentligen förslag på applikationsarkitekturer för mobila applikationer, för webbapplikationer, för molnapplikationer. Och det som är bra med den tycker jag, att det den boken är så pass generell i sitt skrift, så att den fungerar på egentligen vilken plattform som helst, vilken arkitektur som helst eller vilken språk som helst också, men förslagsvis på Microsoft-plattform. Så jag tycker att den är bra.
Nu är den ganska tung, så att det är kanske ingenting som man tar med sig ner till stranden. Så en lite mer strandformatsbok så där. Det är deras bok om claims-baserad autentisering och säkerhet.
Den är så mycket lättare.
Ja, den är faktiskt ganska tunn.
Men annars kan man ju ladda ner pdf-versionen.
Absolut.
Vi måste börja med e-readers snart.
Robert, om vi tar det mer skönlitterära eller avkopplande.
Jag har precis läst ut en bok som var helt fantastisk, som avkopplar. Den är ganska tung och ganska otäck. Den heter Stridens skönhet och sorg av Peter Englund. Handlar om första världskriget. Så att det är den är ganska otäck och väldigt jobbig på sina håll att läsa, men den är oerhört bra. Det är ett mästerverk. Det är en historisk bok, men den är inte en historiebeskrivning på det traditionella sättet, utan han har utgått ifrån ett 20-tal personer som har funnits i verkligheten, och så har han tagit deras berättelser, deras brev till anhöriga, det de har skrivit i sina dagböcker. Någon av dem hade skrivit en bok själv också om sina upplevelser utifrån första världskriget. Och det här är soldater, civila, olika personer som på något vis kommer i kontakt med första världskriget. Och så beskriver han egentligen hela krigsförloppet sett utifrån deras ögon. Då, så att han blandar fiktion som han levandegör deras vardag på ett sätt som är helt otroligt. Den rekommenderas verkligen. Men som sagt, det är ingen sån där lätt sommardäckare direkt, utan den var lite tung på sina håll.
Det har kommit en trend, kanske för något år sedan såg jag det förut, där man blandar två genrer och kanske också två författare. Och den första boken i den genren som jag såg i alla fall, det var den som heter Stolthet, fördom och zombies, som jag rekommenderar. Och det är alltså en blandning mellan Jane Austens 1800-tals fina flickor, allting bra, och zombies som kommer in i en befintlig bok, vilket gör det jättespännande, speciellt om man har läst Stolthet och fördom och vet hur den funkar, boken. Så det här skulle vara ungefär, det har kommit andra böcker, men så småningom kommer det kanske då Pippi Långstrump och varulvar eller någonting sånt där. Så att den rekommenderar jag, Stolthet, fördomar av och zombier. Den passar nog bäst, tror jag, om man dels tycker om Jane Austen och lite den grejen, och kanske lite morbid om zombies här också naturligtvis.
Vet du att det var zombieparad i Stockholm i helgen?
Ja, jag såg det. I söndags, igår.
Det är ingenting man tar med sig barnen till, va?
200 zombies som raglade omkring i stan.
Från Medborgarplatsen, tror jag.
Tänk dig de ovetandes turister som mötte dem.
Hur ska du gå?
Johan, har du tid för något?
Absolut. Jag håller på just nu med sista boken i Jo Näsbys serier om Harry Hole. Den alkoholiserade polisen i Oslo, som är hysteriskt bra. Och jag lyssnar ju på de här böckerna. Jag köper ju ljudböcker från Adlibris eller Bokus eller Piratförlaget egentligen då. Och det är ju en otroligt... Han skriver väldigt bra, Jo Näsby. Samtidigt så gör de ju, alla de här böckerna är ju ganska likna i sitt sätt. Det blir ju en serie, det är som Beck, liksom, och lite, ja, det stuket. Så de är ganska lika varandra, men det är otroligt tuffa deckarromaner liksom, på det sättet. Och jag slog mig här nu med att i morse när jag satt och åkte in i bilen, att nu är det snart upplösningen här. Så nu är de nära, och kapitel 18 då egentligen, eller fil 18 i den här utav boken. Och så märker jag att det är 42 stycken.
Så jag har en hel... Är det bra eller dåligt ibland?
Jag vet inte. Nej. Det betyder att det kommer komma sådana vändningar, så jag vet inte vad det är för någonting som kommer hända. Det som också slår mig med just ljudböcker, det är att det är ganska jobbigt att lyssna på ljudböcker. Så jag kan tänka mig att tunga böcker, som exempelvis krigsböcker, blir ännu jobbigare i ljudböcker. Därför du kan inte skumma. Du kan inte liksom bara, det här är så tungt så det här bara snabbläser jag hoppar över liksom saker. Det blir verkligen liksom påtryckt, det som den här personen läser och säger liksom. Och det, i och med att det är ganska så bestiala mord i den här boken då, så blir det väldigt jobbigt att läsa den. Eller att lyssna på den speciellt.
Hjälp inte att blunda.
Och när man sitter i bilen så vill man inte. Nej, så att det är något som har slagit mig. Det är ganska jobbigt faktiskt. Men däremot är det väldigt skönt också att kunna lyssna på talböcker. Och kunna...
Det jobbiga med talböcker är om man somnar mitt i och ja. Sen drar den vidare. En bok som man somnar, den ramlar ju ner och så är det liksom kvar på...
Det märkte jag igår kväll när jag försökte ligga och titta på tv samtidigt och lyssna på talboken. Och till slut så bara slocknade jag ifrån. Så idag fick jag lyssna på samma kapitel igen. Liksom. Otroligt tidsbortkastat.
Danway, till slut, vad har du att rekommendera?
Ja, jag läser just nu bland annat en bok som ger en ganska bra feel-good-känsla. Den heter Stumbling on Happiness och är skriven av Daniel Gilbert, heter han. Han har ett litet klipp på TED.com där han pratar lite om hur vi inbillar oss att vi kan söka lycka. Att vi tror att vi skapar vår egen lycka på grund av att vi tror att vi vet vad som gör oss lyckliga. Och boken är uppdelad i tre olika delar, tror jag. Dels hur svårt det är för oss att komma ihåg saker som redan hänt. Och eftersom vi inte ens kommer ihåg vad som gjorde oss lyckliga förut, så är det svårt för oss att veta vad som kommer göra oss lyckliga i framtiden. Och sen den delen som jag läser just nu handlar om hur vi också har svårt att ta in den nuvarande situationen. Dels så hjärnan fyller i hål på saker som vi ser. Och frågar man imorgon vad jag åt till frukost idag, så kan jag inte svara i detalj, ge en detaljbeskrivning på det. Och med det så menar han nog, jag har inte läst klart boken, men jag antar att han har en röd tråd där som går någonting i stil med att kan man inte komma ihåg vad som gjorde en lycklig igår, och man kommer ihåg vad som gör en lycklig idag, så är det svårt att planera vad som ska göra en lycklig imorgon. Mm. Ja, lite också med minnet att göra, enligt honom.
Spännande.
Mm. Det den här vill jag läsa sen. Det låter lite som här och nu också, att ja, ta vara på där du är på något sätt. Och att inte försöka planera allt för mycket framåt, och kanske vara lite tacksam för det, det man har.
Precis.
Ja, spännande. Mm.
Och med det så vill vi önska en skön sommar. Och så syns vi i höst. Så ja, då König önskar dig en jätteskön sommar. Robert, vad önskar du? En sommar också? Skön eller?
Jag önskar alla en varm och skön och trevlig och avkopplande sommar.
Och då, vad finns det kvar till mig då?
Du är ju näst sist.
En glad sommar. Jag vill att alla ska vara glada och komma tillbaka med nyvunnen energi till hösten, när vi går in i rusket och oktober.
Danveig, sista ordet.
Ja, jag önskar er en spännande sommar med många härliga äventyr.
Tack för att ni har lyssnat i år, och vi återkommer i höst igen. Hej då.